välkommen till podden Skolan, lärande och framtiden. Den här podden spelas in av Lärarakademin och den riktar sig till dig som är intresserad av undervisning och didaktik.
Vi kommer att ta upp olika aspekter av att utveckla undervisningens kvalitet. Och vi som håller den här podden, det är jag, Jenny Almöjd, verksamhetsutvecklare med bakgrund som lärare på högstadiet och skolledare.
Och jag heter Pia Börjesson, utvecklingsledare med en bakgrund som lärare i fritidshem och grundskolans 1-7. Men nu Jenny, nu kör vi!
Hej och välkomna till dagens avsnitt som handlar om variationsteori och matematikundervisning. Med oss har vi två gäster. Varmt välkomna, Jenny och Kristina. Vilka är ni?
Tack så mycket. Vi är båda väldigt nyfikna på att få vara här och berätta om variationsteori och vår erfarenhet av den. Och ge exempel från vår egen undervisning, främst i matematik. Och jag som pratar nu, jag heter Jenny Svantesson Wester. Jag är grundskollärare 4-9 matte NO. Har ungefär 30 års erfarenhet av undervisning. Men jag är även lektor i Göteborgs stad och vid Göteborgs universitet. Och jag har stor erfarenhet av att handleda lärargrupper där just undervisningsutveckling varit i fokus.
Jag kommer säga nästan samma sak som dig, Jenny. Mm. Jag heter då Kristina Echevarria. Jag är också grundskollärare 4-9 matte NO. Och jag gör mitt 30:e år, precis som i grundskolan med undervisning här i Göteborg. Och är också på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Och undervisar framförallt i matematikdidaktik för år 4-6. Och jag säger samma sak som dig, Jenny, att det är så. Vi har båda erfarenhet av att handleda lärargrupper då med fokus på undervisningsutveckling i matematik. Sen har vi båda erfarenheter i och med att vi har jobbat så pass länge. Erfarenhet av att jobba under 3 läroplaner. Och det ger ju lite perspektiv också. För vi har ju sett pendeln svänga fram och tillbaka, förändringar, trender. Vi anar en förändring mot innehåll nu. Ett fokus som är väldigt mycket mer fokus på innehåll. Och det är väl en förändring vi tycker om.
Absolut.
Ja, men vad spännande att höra det här att ni anar den här förändringen. Och jag tänker att ni är ju här för att prata utifrån variationsteori. Och för mig som gick lärarutbildningen för väldigt, väldigt många år sedan så var det liksom ett begrepp som jag aldrig i alla fall stötte på under min utbildning. Och först nu på senare år har jag börjat liksom inse att det här är ju verkligen någonting som låter väldigt spännande för att beskriva god undervisning helt enkelt. Kan ni berätta för någon som inte går det att beskriva variationsteori lite kort?
Ja, vi klurade lite grann på den här frågan tidigare. Och vad är att beskriva någonting i korta drag? För att kunna förklara i korta drag så behöver man enligt variationsteorin också veta vad förklara i långa drag är för något. Alltså, för att veta vad något är måste du också veta vad det inte är, säger variationsteorin. Mm. Det handlar om kontrasteringar av olika uppfattningar. Och ska man då ta ett korta drag så skulle vi kanske vilja säga så här att variationsteori är en lärandeteori som sätter kunnandet, alltså det som ska läras, i fokus. Och att variationsteorin kan hjälpa lärare att undersöka möjligheter till lärande i den undervisningen som genomförs. Men det som är så bra med variationsteorin är att det är också ett redskap för att skapa möjligheter. Alltså för att planera undervisning och genomföra undervisning. Alltså hur ska jag behandla innehållet? Och sist men inte minst att analysera den undervisningen som väl liksom blev av i relation till elevernas lärande. Så man skulle kunna säga att variationsteori snarare är ett förhållningssätt till hur man ser på hur lärande går till. Och det kan vi ju också ställa i kontrast till så många trender som dyker upp och sen försvinner. Nu ska vi jobba så här i skolan, nu ska vi jobba med den här metoden. Det här är ingen metod, utan det är ett förhållningssätt som du faktiskt kan applicera på allt lärande, oavsett. Det behöver liksom, nu kommer vi prata mest om matematik här, men du kan ha det hemma runt köksbordet när du försöker få någon att förstå något som är svårt, till exempel. Så vi vill, egentligen så skulle vi kunna säga så här. Vi tycker om att uttrycka oss kring att variationsteorin är ett verktyg för att skicklighetsgöra lärare. Det är ganska snyggt ord faktiskt. Alltså vi ska bli didaktiskt skickligare, om man nu kan säga så. Och vi måste inte ta oss någonstans. Vi kan bara där vi står. Det här i klassrummet, det händer. Så skulle man kunna paketera variationsteorin lite som en ingång, tänker vi.
Det var en otroligt snygg paketering, måste jag säga. Och det klarnade för mig.
Ja, om det här var den korta, då kan man ju ana hur den långa ser ut.
Precis. Vi har många timmar framför oss här. Ja. Nej, bara skojar. Men jättebra förklaring tycker jag ändå. Och just det här att det är ett förhållningssätt till hur man kan tänka runt undervisning. Men hur kom det sig att ni då började jobba med variationsteori i er undervisning? Eller har ni alltid gjort det?
Det är nästan så du får börja det, Kristina.
Ja, jag får ta den bollen där. Mm. Så här, om vi backar mer än 20 år tillbaka i tiden och så går vi till 2003 eller 2003 då. Då var mitt steg in i det här tack vare en klok kollega som såg till att vår skola kom med i ett forskningsprojekt som leddes av Ferenc Marton och Ulla Runesson och faktiskt Mona Holmqvist också. Mm. Och då genomförde man ville att lärarna skulle få lära sig variationsteori via att delta i en så kallad learning study. Och vi gjorde 3 sådana learning studies där jag var. Men de väntade faktiskt med att introducera variationsteori till oss lärare. För att man ville se lite vad som hände. Så min första lektion, jag tror det var den första LS-lektionen i Sverige då. Det var ju, jag var jättenöjd. Idag förstår jag inte varför jag var nöjd, för det var inget bra alls. Men jag lyfte ju massa elevuppfattningar. Hela tavlan var full, det var decimaltal. Och, ja. Men jag visste inte vad jag skulle göra med uppfattningarna, hur jag skulle systematisera dem, hur jag skulle gå vidare med dem. Men sen så blev vi introducerade till variationsteori. Och det blev ett verktyg för mig då att använda i min undervisning. Men inte bara för mig, framförallt inte, utan det är ju med ämneskollegor. Så att det är på den vägen. Så vi fick lära oss variationsteori under 3 terminer, alltså 3 olika studier, och använder det på ett innehåll. Och det här är jätteviktigt. Man kan inte lära sig variationsteori i teorin. Man måste använda det på ett innehåll i undervisning i klassrummet. Så det är min väg in. Det är mer än 20 år. Mm. Vad hände med dig sen?
Ja, men då var jag i periferin här av det här forskningsprojektet. För ni som var med var ju ändå mina före detta studentkompisar. Ja. Vi pluggade ju tillsammans. Och jag lyssnade in och var nyfiken och intresserad. Jobbade på en annan skola vid den tidpunkten. Och jag ville också förstå det här med variationsteorin. Och fick möjlighet att introducera det på den skolan där jag då jobbade. Och då tog vi hjälp av lärarna på Kristinas skola. Alltså vi nyttjade dem som handledare. Och även vi förstod ju snabbt att det här med elevuppfattningar, det var viktigt. Så vi lyfte också upp dem under de här första learning studies. Lyfte upp dem och hela tavlan var full. Precis som det som du beskriver. Och jag gjorde också den första learning studien, den första lektionen. Och det handlade om ekvationssystem. Och jag hade hela tavlan full med elevuppfattningar. Och jag visste inte vad jag skulle göra med dem. Och jag svettade så tittade på klockan och bara önskade att lektionen skulle vara slut. Men ja, det var också vår början på skolan. Men sen så fick vi igång det fler och fler studier. Och sen blev det ett sätt att fortbilda lärarna på vår skola. Och sen från det så fick jag möjlighet att börja på en forskarutbildning. Där just variationsteori och learning study var i fokus. Och sen fortsätter jag med min avhandling efter det. Och då har det varit samma intresse. Relationen mellan undervisning och elevernas lärande. Och variationsteorin som lärandeteori. Mm.
Ska jag flika in en fråga där då? Jenny? Ja. Det jag blir lite nyfiken på det är ju det här, för ni är båda matematiklärare och beskriver hur ni hamnade i den här, liksom, mm. i det här sammanhanget och fick med er variationsteorin i fortbildning och så. Men gällde det även övriga lärare på de skolorna eller var det så att man började med just matematiken?
På båda skolorna började mm. man med matematiken, men det gav ganska snabbt ringar på vattnet. Mm. Så på den skolan där jag jobbade, där vi tog hjälp av lärare från er skola som handledare, så gjorde vi också flera learning studies sen i liksom, olika ämnen. Så att vi breddade ganska snabbt vår utrymmet där.
Mm. Men, så var det. Får jag respondera på det lite där? Att det är nog så att en del tänker och säger att är det inte lättast i matematik? Kan hända att matematikämnet inbjuder till det. Det är möjligt. Men det som variationsteorin gör är att du faktiskt får syn på undervisningsinnehållet. Mm. Och det vore konstigt att tänka sig att det bara finns ett innehåll som man behöver titta på med kritiska ögon bara i matematik. Mm. Så ämnen må vara olika. Mm. Men visst, vi började med matematik. Vi vidgade det till NO. Och sen kom andra ämnen med också. Mm.
Och om man då tänker sig att elevuppfattningar, hur eleverna förstår. Tänker och förstår det innehåll de ska lära sig, om det sätts i fokus, så tänker man att då kan ju inte liksom ett skolämne spela någon roll. Nej. Utan det går ju att applicera på allt lärande och kunnande som är i fokus.
Ja. Mm. Och precis också då på, oavsett vilken ålder det är på eleverna. Oh, ja. Så det spelar liksom ingen roll.
Nej. Och kanske är det så att vi, när eleverna är i de yngre åldrarna, att det är lättare att fråga efter elevernas uttryck kring innehållet för att de är mer spontana och de gör det utan att tänka på om det är fel eller rätt. Och sen måste vi på något sätt locka tillbaka elevernas förhållningssätt till att liksom, varför ska jag säga vad jag tror? Eller jag tror ingenting. Eller,
de tystnar ju längre upp i skolsystemet de kommer så. Mm. Det kan man fundera på också. Mm. Men ja, din fråga Jenny, det var ju hur vi kom in i det här och så. Men där någonstans är våran start. Mm. Och sen så har ju vi använt variationsteori för att, i vårt arbete med att arbeta med lärares, stötta lärares kompetensutveckling. Mm. Och vi började på vår egen skola och sen blev det i större omfattning mer på, alltså i Sverige, i Göteborg och i Sverige. Och vi har mött många lärare och även lärarstudenter då. Och vi kan säga att det som är kraftfullt också är ju att med hjälp av variationsteorin så är du tvungen att lägga allt runt omkring som har med arbetsformer att göra. Det är innehållet du måste granska och titta. Och du börjar fundera själv på vad är det jag förstår, vad är det jag inte förstår. Mm. Mm. Nu förstår jag det här, vänta lite, vad är det eleverna då? Alltså, det blir innehållet per automatik nästan, du tvingas in i det.
Och en tanke som slår mig nu när ni beskriver det här, det är ju att många elevgrupper är ju också ganska spretiga, eller till och med väldigt spretiga, där man har några elever som har kommit väldigt långt i sin utveckling och andra som inte alls har gjort det. Mm. Och hur ramar man då in innehållet utifrån den aspekten liksom, så att det ändå passar gruppen? Eller vad har ni för tankar kring det?
Oh, det är en stor fråga.
Det är en stor fråga. Det kanske man, alltså en grundpelare, jag kanske får ta en omväg lite grann för att komma dit. Det. För en grundpelare inom variationsteorin är ju att man utgår ifrån att något kan uppfattas på olika sätt. Mm. Och nödvändigheten att som lärare uppmärksamma detta då man planerar och genomför sin undervisning. Och då ligger liksom fokus på vad som skiljer de här olika sätten att uppfatta någonting. Det som ska läras då under lektionen. Att man inte bara beskriver de olika sätten, utan hur de uppfattas i relation till hur de borde uppfattas, så som jag vill att de ska uppfattas. Och att det är där någonstans som undervisningen måste befinna sig. Och finns det då, som du säger här nu, flera olika sätt att uppfatta. Vad ska jag göra med min undervisning då? Men samtidigt finns det väl inga genvägar, utan de uppfattningarna som liksom kommer kommer fram, det är ju de du måste ta avstamp i. För genom dem hittar du det här som kallas för kritiska aspekter inom variationsteorin. Alltså det innehåll som eleverna, eller de nyanserna av innehåll som eleverna måste få syn på för att förstå det så som det är tänkt.
Mm.
Så vi har ju de elevgrupperna vi har med den spridningen av, och då genom, ja, enligt variationsteorin, vad är det de har fått syn på och inte fått syn på? Och jag måste ändå ta tag i det där, vad är det de inte har fått syn på?
Mm.
Och det är inte säkert att de här eleverna som inte uttrycker någonting, att de har förstått så som det är tänkt. Även tysta elever sitter säkert och har en massa nyanser av innehållet som de inte riktigt har fått syn på.
Precis.
Så vi tänker kanske inte att vi...
Man kanske kan säga så här också. Jag vet inte riktigt om jag leder in er fråga eller din fråga på... Man kan säga att oj vad svårt det är att undervisa när vi har så heterogena grupper. Ja, det är det. Därför att en viss spridning, olika sätt att förstå ett innehåll, det kommer vi alltid ha. Det har vi. Det är ju det som är hela, så erfar vi vår omvärld. Men allt för stor spridning, då kan vi nog börja fundera på och problematisera att vi till exempel har den spridning vi har i våra klasser när vi ska undervisa matematik. Hade man kunnat förekomma det och undervisa på ett sätt där vi använder variationsteori tidigt, systematiskt, medvetet i grundskolan, så kanske vi inte har haft den spridningen.
Och
det spridning vill vi ha. Det är intressanta, det berikar vår matematikundervisning.
Ja,
men man kan ju känna ibland i vissa grupper att här kommer det vara svårt, för jag kan inte möta alla de här. För att några handlar om innehåll som borde ha varit färdigdifferentierad. De borde ha urskilt detta för 5 år sedan.
Mm. Och det tycker jag, det är en väldigt spännande aspekt du tar upp där. För att det handlar ju då om att liksom sprida det här sättet, förhållningssättet kring undervisning och få det att liksom appliceras tidigt i åldrarna, så att inte de här stora klyftorna uppstår helt enkelt, skulle kunna vara ett svar. Har jag uppfattat det rätt då? Att det skulle kunna vara en väg framåt?
Ja. Liksom. Ja. Och om man då går vidare in i det här i det variationsteoretiska och tänker på det här förhållningssättet och jämför det med att eleverna kanske sitter och räknar ganska mycket för sig själva i våra matteböcker. Om det är det de gör i de lägre åldrarna och
eller i högre åldrar eller,
ja, men om vi tänker vägen. Att vi börjar alltså, om vi ser att vi måste förändra och för att förekomma och de här matteböckerna, hur systematiserar de innehållet? Det är ju inte elevernas kritiska aspekter som kommer i förgrunden kanske i de uppgifterna, utan det är någon systematik som en läromedelsförfattare har tänkt till kring, och det kan ju vara absolut bra och tydligt och så, men det är ändå så att elevernas sätt att se på innehållet kommer i bakgrunden, och har man då, komplementerar man inte räknandet i matteböckerna med en helklassdiskussion där eleverna får undersöka innehållet tillsammans med läraren, för läraren vet vilket lärande det är som läraren vill komma åt. Finns nog chansen att de kommer missa en massa aspekter som för de eleverna skulle vara nödvändiga att urskilja för att förstå innehållet så som det var tänkt.
Mm.
Och då passeras det här innehållet och så går man vidare till något annat innehåll. Mm. Och så kanske de här eleverna sitter och har blivit, som vi brukar kalla det, lite skedmatade. De har lite innehåll här och var, men de vet inte riktigt hur det här innehållet hänger ihop.
Nej.
För de har inte fått ställa frågorna. Ingen har frågat dem efter hur de egentligen ser på det här innehållet.
Mm.
Och så börjar osäkerheten och sen ökar de bara. Och till slut kanske när de kommer till högstadiet, nej men matte är inte för mig.
Nej. Och något jag tänker att vi har sett då i matematiken, så som jag har förstått det också, att man kan lära sig som elev liksom ett visst moment i ett visst sammanhang, men sen är det svårare för vissa elever då att ta det momentet och applicera det.
Generalisering
kallar vi det för, precis.
Ja. Mm.
Att det borde, alltså jag tänker att det kanske är en sån sak som man kommer åt om man jobbar med variationsteori, att man ska kunna öka den förmågan hos eleven att använda det man har lärt sig i flera sammanhang då.
Ja.
Men, och något som jag tänker på också, det är ju fokuset. Ni pratar om fokus på innehåll. Mm. Jag tänker också på fokus, för att ibland kan jag uppleva att fokus på lektioner är för mycket att göra och för lite just på lärandet, eller hur vet vi vad eleverna faktiskt lär sig. Mm. Och det visar ju också en viss forskning på att när man har varit ute och tittat i svenska klassrum, att det faktiskt är så att det är väldigt mycket fokus på just görandet. Och det borde också vara en sån sak som, jobbar man med variationsteori, då jobbar man ju med lärandet, så som jag förstår utifrån er beskrivning. Vad tänker ni kring det?
Ja, men jag håller helt med dig. Du absolut. Spot on där.
Det är öppna dörrar.
Ja, ja, precis. För vi vet ju inte vad eleverna fokuserar på i det här ämnesinnehållet när de jobbar själv eller när de jobbar i par eller grupp, om läraren inte är direkt medverkande deltagande i elevernas sätt att jobba med innehållet, utan lämnar vi det till eleverna, det här görandet bara med innehållet, då vet vi faktiskt inte vad det är de får syn på. Och är det så att man, ja, man kanske tycker att man jobbar med innehållet med eleverna, men jag har ju en genomgång här vid tavlan. Mm.
Tar vi först?
Ja, den genomgången, då vet jag om den är att jag som lärare beskriver jättetydligt innehållet, men det är fortfarande mitt perspektiv, mitt lärarperspektiv. Om jag inte släpper in eleverna i det, så har jag ju bara förmedlat mitt perspektiv. Och det betyder ju inte alls att jag har tagit utgångspunkt i elevernas uppfattningar. Så även om man tycker att man gör det så tydligt, så missar man den här poängen med att släppa in eleverna och få med sig deras uppfattningar. För det är först då som du vet vad undervisningen ska handla om. Du kan göra det hur snyggt som helst, men så länge du inte får med dig elevernas uppfattningar, hur de ser på det hela, så kommer din undervisning bli mindre relevant. Den kommer kanske gå vid sidan om. Och de här eleverna som ändå lyckas urskilja, för det har vi ju alltid några som hade klarat sig nästan utan lärare. De finns ju några få. De klarar sig. Men resten av gänget då?
Jag blir lite nyfiken på att komma in i ert klassrum och se alltså hur ni rent praktiskt gör det här. Att hitta, att få syn på alla de här kritiska aspekterna. Hur gör man som lärare?
Vi kommer till det här.
Ja.
Vi kommer till det.
Ja. Vad är det? Kanske ska du ta er?
Ja, var är vi någonstans egentligen? Exempel. Ja, vi är nog, vi är lite högt och lågt och överallt.
Ja, men vi pratade om negativa tal tidigare i relation till bråk, va?
Mm, det gjorde vi. Mm. Ja, men ja, vi dyker in i det exemplet då. Mm. Det här är någonstans, det här är ett par år sedan sådär, men vi har alltid jättemånga exempel, men det ska ändå passa in så. Säg så här att jag tänkte att jag undervisar om bråk, tal i bråkform för mina elever. Och så har jag en tanke som de flesta lärare vet, om man har didaktisk, alltså koll på sitt ämnesinnehåll. Att en del elever tänker att åtminstone decimaltal kan de lätt placera på andra sidan nollan, på den negativa sidan. För att alltså decimaltal är ju så små, så de är nog, och det som är småttigt, det är ju negativa tal inne med på logiken. Så det är man förberedd på, men tydligen handlar detta även om elevers uppfattning om tal i bråkform. Det är också en typ negativa tal, kan man tänka. Men det inser jag ju när jag undervisar en grupp elever då om tal i bråkform, att eleverna, eller en elev i alla fall, vill väldigt tydligt placera den här talet på andra sidan nollan. Och då vad jag gör då är att jag börjar synliggöra alla osynliga positiva tecken på de här bråktalen som faktiskt är positiva. Jag har för mig att jag även förmodligen sätter det även framför heltalen. Här är ett osynligt plustecken, och det är inte räkneoperationen addition. Vi talar om att det är ett positivt tal. Så jag gör det på alla och så säger att det här finns ju hela tiden, men matematikens konventioner, enligt dem sätter vi inte ut det. Men det finns ju framför det här bråktalet också. Och jag vet att en av eleverna nästan utbrast, nästan lite upprört så här. Men du menar alltså att det finns negativa bråktal? Ja, sa jag. Och det var inte jag som sa det, utan eleven drar ju den slutsatsen, för den vet ju att framför negativa tal så har vi ett synligt negativt tecken som inte är räkneoperationssubtraktion utan talar om att det är negativt. Så den kontrasteringen, nu använder jag mig en variationsteoretisk terminologi då, innebär att jag via att synliggöra det osynliga plustecknet framför positiva tal visar på de negativa talen. Och jag såg nästan hur eleven, det bara rasslade till, hur jag anar i alla fall att hela talsystemet fick en gjordes en snabb ommöblering. Men gud, liksom, det hamnade ju där och där och där. Och, så, och då tänkte jag, ja det borde jag ju kanske tänkt på, att det här med att lägga bråktalen på andra sidan nollan, det är nog lite samma som decimaltalen. Det borde jag ju ha fattat. Mm. Men jag, alltså, jag var så med, jag är så van vid att tänka så, så att jag gör det bara där och då. Och det, det är inte massa tankearbete, det är mitt förhållningssätt i undervisningen.
Mm. Har man hållit på med det här det ser ut som i tillräckligt många år?
Ja, jag kan inte förhålla mig till innehållet på något annat sätt. Men jag hinner ju tänka, herregud Kristina, det borde du ha fattat innan. Men okej, jag löser det här.
Men du får parallellt med det också intresset av att elevernas uppfattningar måste komma fram. Och att,
och att jag använder dem. Och att du använder dem på allvar.
Ja, man kan inte locka fram elevernas uppfattningar och inte sen använda dem. Mm. Utan eleverna måste ju direkt förstå att om jag uttrycker någonting, och det är inledningsvis lite jobbigt att göra, så kommer de användas. Och det kommer generera till att vi undersöker innehållet på ett sätt som gör att jag förstår. Mm. För i de här fallen när vi liksom plockar in elevernas uppfattningar och de börjar tänka och fundera, precis som du beskriver Kristina. Mm. Och sen när hela den här processen är färdig så kan man fråga eleverna, vem var det som löste uppgiften nu då? Och då blir de sådär helt förbryllade. Var det jag? Mm. Ja, det är klart det var du. Mm. Det var inte jag. Jag ställde bara en massa frågor och skrapade lite på innehållet så här. Men det var ju du. Du gjorde ju resan nu. Den här slingriga vägen. Mm. Det var hit vi skulle. Mm. För vi vet ju vart vi vill. Men vi vet också att vägen kommer bli slingrig när vi släpper in eleverna. Mm. Men vet du hur du ska systematisera den slingriga vägen? Alltså som du
beredskap
berättade
för det.
Ja, när eleven gör ett uttryck så, just det. Mm. Det är så här eleven ser på det hela. Då måste jag lägga upp det här exemplet nu för att kontrastera. Mm. Eller kanske läge för att generalisera. Ska vi se om eleven kan plocka det ett steg till liksom, i en ny situation. Och som vi säger, har vi jobbat med det här i många, många år så får man ju... Alltså man lever lite med variationsteorin när man kliver in i klassrum. Det går inte att plocka, det är inga glasögon som kommer på och av, utan de är där. Mm. Oavsett om vi i vår egen undervisning tittar på någon annans undervisning, hör lärare prata om undervisning, hör lärare planera om undervisning, hör lärare göra prov, rätta prov eller vad det är, så är det med oss.
Mm. Men det är å andra sidan ett problem då om någon säger, varsågod, här är böckerna som dina... Vi säger din årskurs 8 ska, varsågod, här är de 25x. Men jag kan ju inte bara ge dem böckerna, men ska jag ge dem till eleverna så stökar ju till min undervisning otroligt mycket. De väntar jag med. Eller för jag passar dem in i detta. De har ju inte tagit hänsyn till någonting av hur eleverna tänker. Nej. Så jag får bli väldigt selektiv i det. Mm. Men det stökar till det.
Då blir jag nyfiken, använder ni böcker överhuvudtaget?
Ja, det gör vi väl, fast det är ju inte det som styr undervisningen.
Nej, det är ju inte. Nej,
de finns ju där så till. Ja,
i matteboken erbjuder ju ingen undervisning. Nej, det är bara uppgifter. Mer eller mindre systematiskt framskrivna. Men.
Och det är ingen idé att de börjar räkna förrän de har förstått. Därför att annars kommer de börja räkna och befästa saker de inte förstår. Och det blir svårt att jobba bort så. För det är ju det som kan ha hänt med de här eleverna vi... Ja. Tar emot kanske på högstadiet eller mellanstadiet, att utan att lägga någon skuld någon annanstans, men det är ändå så att de har suttit och jobbat och kanske har de inte blivit menar jag inte utmanade på hög nivå, utan utmanade i det de
i tanken
i att de har förstått hur de förstår ett begrepp. Och när det väl har när man har gjort det fel så många gånger, då är det inte lätt att vända den.
Jag tänkte, det vi pratade om förut, att fråga efter elevernas uppfattningar, använda dem och sen skapa en undervisning utifrån elevernas uppfattningar. Mm. Och att det är möjligt att ett lärande kan ske. Och så kan vi jämföra det, vi pratade om det förut. Jämför det med elever, när vi uttrycker att eleverna är omotiverade, de är okoncentrerade, de är stökiga och svaga. Det, Det kanske är så att den här undervisningen aldrig är relevant för de här eleverna. Och sitter man hela tiden i sammanhang som är helt orelevanta för mig. Det gäller ju inte alla. För visst, det finns elever som har ryggsäckar med sig som gör att det är svårt av andra anledningar. Men just det här att de, jag fattar ändå inte. Eller då blir man okoncentrerad och man kanske blir omotiverad. Det kanske snarare handlar om att vi inte bedriver tillräckligt bra undervisning. Mm. Att vi hittar inte de kritiska aspekterna.
Vi är medskapare till lärare.
Ja, och det är klart att det är ju så. Och där får man ju vara lite prestigelös, tänker jag, som lärare. För det låter ju lite jobbigt när man tänker att okej, det kan bero på mig att det är som det är. Men om man tänker så hela tiden förhåller sig nyfiken till vad kan jag då förändra? Vad behöver jag skruva på? Det är ju då det kan bli så himla bra. Och det ni beskriver här, om vi ska runda av lite här nu, så tycker jag det låter ju så fantastiskt. För att ni beskriver de här situationerna som man som lärare egentligen lever för. När man lyckas liksom nå fram och förstå hur eleven tänker och de förstår, jaha, är det så? Liksom, det här som du beskrev, Kristina, den här eleven som, då blir de här talen negativa. När det här poletten trillar ner, det är ju det vi lärare, liksom, det är ju det vi lever för, helt enkelt. Och det är det ni beskriver, att man på ett lättare sätt kan åstadkomma, tycker jag det låter som, i och med det här förhållningssättet som kallas för variationsteori. Skulle man kunna säga så?
Ja, och sen, ja, absolut. Och sen vill vi säga att vi har ju inte blivit, vi har ju inte kommit där, så långt vi har kommit idag, denna dag. Det har ju inte vi gjort på egen hand.
Nej.
Det är jätteviktigt. Vi klarar oss fint självständigt i våra klassrum. Men det blir, vi skulle aldrig ha kommit hit. Och vi måste fortsätta tillsammans. Det här är någonting man gör tillsammans.
Ja.
Det är väldigt, väldigt viktigt.
Och precis det jag tänkte precis tillsammans med eleverna, tillsammans med kollegor, tillsammans på skolan. Liksom.
Precis.
Och alla lär sig. Mm. Det är inte så att det är någon som sitter och alltså, man kan kunna variationsteorin mer eller mindre bra, men undersöka ett innehåll.
Mm.
Det kan alla göra. Eleverna, nyexade lärare, lärare som har jobbat i 30 år och lite till. Men vi måste vara prestigelösa och nyfikna. Då tror jag vi tillsammans kan komma jättelångt.
Precis som vår vision, tillsammans för att alla ska lyckas. Och jag tänker så här att vi behöver avrunda den här podden med det. Och tacka så jättemycket.
Tusen tack.
Tack själva.
Väldigt spännande att lyssna på er.
Tack
för att ni ville vara med.
Tack för att vi fick komma.
Podden Skolan, lärande och framtiden är producerad av Lärarakademin på Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Podden spelades in under 2025.